Sändningarna presenteras av Nya Expect.
Ja, det är slut och det är över. Så har det låtit för många fotbollsspelare de senaste dagarna, men nämligen inte för oss här på Tiki Taka. Vi har precis börjat. Mycket fotboll bakom oss och en hel del att se fram emot denna underbara måndag klockan 10.00 här på Ringvägen tillsammans med Johanna Frisk och Per Lagerström som fastnade i trafiken igen. Per, vad händer egentligen?
Det är ju broar och traktorer och... Men jag är ju här.
Ja, det är klart du är här och det räknar vi alltid med, eller hur Johanna?
Ja, jo, nej, men det gör vi absolut. Sen så har vi diskuterat de här broarna. Jag var ju här i tid, men de här broarna, det är inte jättemånga den vägen vi tar hit på morgonen. Vi åker ju samma väg hyfsat.
Ja. Per, du hittar broar som inte finns.
Ja, men det måste man göra om man ska brygga dina frågor, Erik. Så det ska vi se om jag lyckas med sen idag.
Det kommer vi göra. Jag måste väl nästan börja med, jag sa det, jag måste börja med att inleda och min fina gröna, något för stora kavaj. Det finns en anledning till att återkomma till det. Och jag tror att många vet varför. Det är ju en speciell vecka på många sätt. Men mer om det senare. Först ska vi ta och titta lite närmare på det som hände i helgen. Och närmare bestämt i Liverpool är det ju. Everton mot Liverpool och en mycket omtalad straff, Johanna.
Ja, det är Lewis Kelly där som håller fast Harrison lite för länge. Sen tycker jag så här, absolut omtalad. Men å andra sidan så tycker jag också att Lewis Kelly, det här är också, ska man komma ihåg, en spelare som spelar vänsterback men kommer ju från en mittfältsroll. Det är också det här att på gränsen att faktiskt släppa i rätt tid. Så att jag tycker att det ska vara straff. Det var inget snack om NGI's straff. Det var en väldigt, väldigt fin straff. Så jag är ändå för på att, ja, det blir straff. Jag tycker det är rätt.
Och Everton då som mot deras egna vilja kanske Per hjälpte Liverpool, såg det ut som i alla fall tidigt i helgen.
Ja, det var ju känslan där, men jag tror inte Moyes bryr sig om det. Utan det är, jag tycker det är nästan känslan på nytt födda Everton. Otroligt svårspelade, svår att ta poäng emot. Så att, jag tror snarare de kanske tänker om uppåt i tabellen lite grann. Det är det de sitter och funderar på.
Ja, det är väl många som kanske har räknat hem det här ligaguldet om man nu sympatiserar med Liverpool. Men det blev inte riktigt som man önskade den här helgen. Och mycket då på grund av, om inte enbart, försvarstabbar. Fick se några stycken.
Ja, det fick vi verkligen se. Och Fulham absolut ett bra lag på alla sätt och vis. Men här tycker jag att det handlar om att Liverpool slarvar bort den här möjligheten. Och det är passningar som... dels slås fel, men det är också för taffligt försvarsspel. Van Dijk är spelare som jag tycker har varit väldigt solid under hela säsongen. Två matcher i rad nu där han också går bort sig lite grann. Curtis Jones är också inblandad. Så att absolut, det här slarvar ju Liverpool bort i den här matchen tycker jag lite grann.
Och det är det som de var så otroligt skickliga på i början av säsongen. Ja. Mm. Att det blev alltså uddamålsmatcher 1-0, släppte inte in speciellt mycket mål. Och jag tror i och för sig fortfarande att de borde kunna slappna av. När man tittar på de där bilderna så är ändå känslan att det börjar smyga som någon liten så här tanke. Ska vi vinna guld? För att det är konstiga aktioner. Det är inte aktioner som är vare sig taktiska. Det är helt enkelt väldigt, väldigt slarvigt. Men jag tycker det är mental aspekten som gör det.
Ja, det är ju alltså 3 mål på en sådär 15 minuter. Och man är väl inte van vid att se Van Dijk inte minst göra de här typen av misstag. Men om man bara tittar nu, jag menar mycket talar för att man kommer vinna ändå. Men de senaste matcherna har inte sett det Liverpool som man kanske har varit van vid den här säsongen.
Nej, verkligen inte. Och det är ju både då de här tekniska misstagen vi har sett. Alltså du var inne på samarbetet några gånger har vi sett målvaktlinjen som var 100%. Till att anfallsspelet också börjar gå i stå. Och så hade vi tidigare var det då alla saker som var med Liverpool. Då var det Mohamed Salah som gjorde mål på allt. Jag är inte mål heller. Så att de här sakerna som inte riktigt stämde, det är ganska mycket av de sakerna som inte fungerar. Men de har satt sig i den positionen i tabellen. Och när lagen då bakom inte springer på, så tror jag att det fortfarande, allt talar ju för att Liverpool vinner ändå. Men så att det måste bli ett par tre poängare och någon riktig förlust till. För att det här ska bli riktigt spännande tror jag.
Ja, det är väl så. I andra änden då, man får säga så, Southampton som haft en säsongslång kräftgång och det har varit väldigt, väldigt tufft. Man mötte Tottenham i helgen och då såg Londonklubben till att skicka ur Southampton. Det är klart redan nu alltså. Bara 11 poäng har man lyckats skrapa ihop hittills, Johanna.
Ja, nej, det har ju sett så ut. Och Southampton då som har kommit upp med, tycker vi, när du kliver upp och haft en svår taktisk idé, tycker jag, just det här att de vill äga så mycket boll och försöka spela ut lagen och som inte har genererat i så mycket målchanser. De har ju haft väldigt svårt att, när det kommer till sista tredjedelen, allt det bollinnehavet har resulterat i väldigt, väldigt lite, och även om de har gjort det här tränarskiftet så har inte det räckt till. Så att Southampton, och sen också får man ju titta på, liksom, stort i truppen. Det är klart att det också har, redan från början så har det varit så att ja, men de har inte jättemycket individuell skicklighet i den truppen och inte har kunnat fyllt på i den. Liksom. Så att redan där, och den då, att addera den strategin som de har gått in med i sättet de spelar på, nej, det har inte räckt till.
Kanske låter det hemskt, men vi har ju massa regelverk om financial fair play. Man kanske nästan ska ha regelverk, man får inte åka ut så här tidigt. Man får inte vara så här dålig poäng, man måste böta. För att, alltså, jag hårdrar lite. Alltså, jag tycker det är så himla dåligt för serien att alltså, ta så här lite poäng. Det var, sen, visst, och då har jag gjort det här tidigare, så att jag tycker att det är ledsamt. Jag vill att det ska leva i sträckorna. De har varit, och då kan ju vara, då är vi redan nu historiskt sämst på att åka ut så här tidigt under säsong.
Ja, verkligen. Och de kan ju också bli historiskt sämst under en hel Premier League-säsong. För om man tar och tittar till tabellen då. Jag ska rätta och korrigera mig själv. 10 poäng är det man står på. Jag tror det är 11 poäng Derby-säsongen 06-07. Något sånt. Det är ett tag sedan i alla fall. Men de har ju i alla fall inte studsat tillbaka till Premier League efter det. Och det är klart att det är ett hårt slag, som du är inne på, Per, att åka ut på det här sättet. För nu ska man ju också på något sätt mobilisera om och, ja, i den bästa av världar då studsa tillbaka efter ett år i Championship.
Ja, och det har man gjort ganska nyligen, och det gick ju för sig bra. Det talade ju för dem, de har ju en bra ungdomsakademi, de vet om hur det krävs, och det är ju fördelen då att de kan faktiskt fortsätta nu bara fokusera kanske på unga spelare. De har ju inte riktigt sett det senaste matchen, men nu är det helt klart. Nu har man ju liksom, nu är matematiken borta. Men det är jag också inne på. Hur kul är det för de andra klubbarna? Varje gång vi har en match med Southampton nu så säger man, det är 3 poäng till motståndaren. Mm. Jag tycker att det är ett störande moment för serier. Kanske inte få bötfällas, men någonting måste vi hitta på i alla fall. Så här vill inte få det se ut.
Nej, den stora matchen i helgen annars, som många kanske tog sikte på då, den inträffade ju under söndagskvällen, och det är den vi på något sätt har skjutits ut ifrån. Det är ju Manchester-derbyt. Manchester United mot City var det den här gången. Och vi hade väl avlagt en större del av den här programtiden till just den här matchen då, Johanna, men många mål fick vi inte se, inte något.
Nej, det fick vi inte. Det var väl egentligen försvarsspel som såg bra ut från båda håll, får man väl säga. Finns ju, man kan absolut titta på de offensiva delarna från båda lagen också och hävda att det räcker inte till. Men försvarsspelet såg väl bättre, framförallt då, om man tittar på Manchester United. Ja, även City har haft problem med det. Men Manchester United just där och då, så att det blev inte många mål. Det är framförallt, tycker jag också, kanske under den första halvleken som Manchester United tar sig till de här lägena, hittar just de här omställningslägena. Bruno Fernandes är ju absolut den som ska kräddas, tycker jag, för mycket handlar om honom, oavsett om han spelar i en lägre och sätter igång spelet eller om de kommer in på sista tredjedelen. Men i den sista tredjedelen, där har de extremt svårt, tycker jag, att vara utslagsgivande. Det räcker inte riktigt till från de spelarna, och det sågs igår. Och omvänt då, så kunde inte City heller riktigt bryta igenom eller hitta lösningar på Manchester Uniteds försvarsspel.
Och lite märkligt kan jag tycka. Det är klart att en förlust för någon av de här lagen, då hade det blivit ännu sämre för United den här säsongen. Det hade blivit ännu sämre för City, som ändå, man säger, en besvikelse. Men jag tycker ändå, om man vänder på det, är det inte då så att man borde gå ännu mer för, alltså, en sån här match? Att 3 poäng, liksom, att City, visste, det är ju ändå lag som jagar
Champions League-platser. Ja, de tycker absolut att det finns en total poäng, och det är den stora, stora förlusten med tanke på om man summerar det där. För att det är så pass tajt, och nu sitter de i en hyfsad resa, för det är både Villa placeras bättre, Newcastle eller ha 2 matcher som ligger hängandes. Alltså, så att det är ju tajt i dem. Och för Manchester Citys del i ligan blir ju väldigt fokuserat också vad det kommer till Champions League då, såklart. Det finns ju alla liksom, förutsättningar för att det här, att det är att gå för att det ska vinna matchen. Helt klart. Jag håller helt med dig.
Du var inne på det, Johanna, att det saknades någon form av USP framåt då, kanske, att bryta igenom och det här. Och den personen brukar ju stavas Erling Haaland. Han saknas nu. Det är kanske mer tydligt än någonsin då, eller hur stort avbräck är det?
Ja, men det är klart, han är ju så monumental tycker jag för Citys sätt att spela, för de sätter honom i spel och så dyker han upp i den här straffarådan. De har mycket bollinnehav, så petrar in bollar ibland, gör han på egen hand. Jag tycker ändå, de har ju väl en spännande ersättare i Marmoush som hade ju ett ruskigt skott, va, när han fick en bollträff i den här matchen. Men han är inte den naturliga liksom, där bollen sugs kring honom i straffarådet lika tydligt. Han är skicklig djupled och spelarna kanske måste hitta tajmingen mer. Haaland kan göra det på egen hand. Mm. Men ja, det är klart att han saknas, men City har ju så oerhört många namnkunniga spelare. Och Pep Guardiola, tror jag fortfarande är väldigt mer än de världens skickligaste tränare. Det är ju hans uppgift att hitta andra lösningar och göra mål. Och det tror jag blir upp till bevis de kommande matcherna
säsongen. Och framförallt, det är ju spännande det. Det är inte bara de kommande matcherna. Jag skulle vilja påstå att den kommande säsongen kanske blir mer intressant än någonsin att följa Guardiola, hur han nu ska bygga det här laget. För jag menar, man kommer ju ofta till en tidpunkt, och vi kommer ju komma till det snart här, där spelare slutar eller av andra skäl måste försvinna, kvaliteten sänks och så vidare. Och nu Kevin De Bruyne då, som nyligen meddelade att han ska sluta. Men nu är det ju vid en sån tidpunkt som man har fått se andra stortränare, typ Sir Alex Ferguson, vara mästerliga på att bygga en helt ny generation. Finns det någon form av oro, tror du Johanna, i ett Manchester City bland fans, att hur ska man ta det här vidare och på något sätt studsa tillbaka? För det har ju inte varit riktigt samma Manchester City den här säsongen som vi är vana vid att se.
Nej, det är det inte. Det tror jag att det är ganska många faktorer att det här fallan, liksom, att det har blivit på det här sättet den här säsongen. Man ska aldrig glömma bort det också, hur många liksom, jag tycker den mentala delen också, att under så pass många år vinna så pass mycket, och när de liksom har vunnit allting. Det var väl liksom förra året där de liksom tar rekord i ligan och vinner det. Så att det tycker jag är en sån del, mental aspekt, att det är svårt att ladda om, och de har gjort det under så pass många år. Det tror jag är en sån del. Det är många spelare som är ur form, många bärande spelare som har varit ur form under den här säsongen, som har liksom varit de byggstenarna i det här laget. Och det är väl där vi någonstans vi är. Vilka tar vid? Det har också varit mer skade för deras del. Men det är klart att de är ett spännande skifte. Det kan absolut finnas oro för det. För det är befogat tills man liksom hittar det. Pep Guardiola är ju skicklig. Det är ju ingen snack om saken. Oavsett om den här säsongen har sett ut så här. Och att de har svårt att hitta lösningar på saker och ting i det egna spelet. Så tycker jag att det är andra faktorer som också spelar in. Men så där känner väl inte jag någon oro, men sen är ju frågan då, hur lätt gör man det här, och hur kan man få tag i de typerna av spelare och de spelarna som de har? För det här lägger ju Haaland, Foden, som inte är då, det här är vissa spelare som måste kliva fram och ta det utrymmet än mer, i och med att De Bruyne, Walker, som har varit till exempel, som då försvinner, som har varit så otroligt viktiga och kunnat klarat av att hålla den här och tagit det ansvar. Nu måste andra spelare göra det på ett helt annat sätt. Så att det är ju en kombination av nya, men det är också en kombination av de som finns kvar och har tagit sig upp och liksom får bära ännu mer ansvar inför nästa säsong.
Jag är lite mer orolig än Johanna faktiskt. Men däremot tycker jag det är en spännande spaning. Alltså om man tittar historiskt, att de kan ha dominerat på det sättet. Man glömde nästan bort det,
ja,
när de gjorde det.
Alltså
det är så otroligt svårt. Och den liksom, allt har funkat med en av världens bästa tränare, spelar truppstjärnor på en löpande band, truppsammansättning. Och det är det jag är inne på. Att jag tycker att det är fler aspekter nu. När tränaren är fortfarande bra, det är ingen snack om det. Men klart att han har blivit sämre tränare. Men spelare har blivit äldre, några spelare försvinner. Och att göra det de har gjort igen, det tror jag inte de kommer göra. Sen om de är tillräckligt bra för att konkurrera med titel, möjligtvis, men just nu tycker jag fler trender pekar på att redan skulle be mig rita en serie nu, så ska jag ta City som favorit nästa år.
Nej, spännande. Om det inte blev några mål i matchen då, så tog man ändå matchen vidare. Supportrarna gjorde det i Manchester United, fyllde upp mer eller mindre en halv kort sida. Ja, lite krydd kanske, men det var i alla fall många som stannade kvar för att vädra sitt stora missnöje då gentemot Glazers, som är ägarfamiljen till Manchester United. De här gröngula färgerna har ju blivit synonymt med just detta. Och i gårdagens Super Sunday-sändning så blev det nästan som att de överröstade studion så mycket så det var oundvikligt att inte prata om det givetvis. Men det här är ju en jättetydlig markering, och om det har sett illa ut på plan, Johanna, så har det ju varit mer eller mindre bedrövligt utanför också.
Ja, det har det ju varit, och framförallt väldigt mycket, vad ska man säga, det finns ingen direkt stabilitet i klubben. Och det känslan är, jag tror att vi har pratat i våra Premier League-sändningar väldigt, väldigt mycket. Vart är den röda tråden? Och här någonstans, nu har det ju börjat också komma ner från att, från att de har klivit in. Värvningar som har blivit mycket spenderande på spelare där de inte ser resultat på planen. Det görs om, man tar bort väldigt många tjänster inom klubben. Många förlorar sitt arbete som har varit där under lång tid, gör stora nedskärningar på det sättet, men också höjer biljettpriserna. Till slut så börjar det liksom bli så på det sättet, och det ser vi ju tydligt att i och med de här bilderna, oavsett om det är krydd eller inte, så är det tillräckligt många som är kvar och visar sitt missnöje. Och det är ju för att klubben, det är svårt utifrån att se en riktning, och jag tror liksom det handlar inte bara, handlar ju väldigt lite om, trots då att Manchester United ligger i den nedre delen av tabellen, utan det handlar ju också väldigt mycket om det här att de upplever att den inte har skötts på rätt sätt.
Mm. Och det är ju, tycker jag, ganska dålig fingertoppkänsla. Det är ju liksom skickliga, man kan tycka vad man vill, det är skickliga affärsmän som äger klubben sedan 2005, och fansen är inne på fanskulturen, det är det de protesterar mycket om, och det är klart att klubben blöder på grund av att de har så mycket lån, så det är mycket ränta. Men då kan man ju fundera på, visst, man måste ju, det måste gå ihop på sista raden, men ska man göra alla de här sakerna? Ska man verkligen höja på biljettpriset, som Johanna säger? Ska man ta någon, liksom, var kommer klubben ifrån? Ska man ha någon läktare där fansen, alltså, ska du verkligen dra in så att du inte äta varm mat istället för kall? Alltså, det är lite sådana där små saker som man borde kunna ha tentakler, att det är fortfarande fansen som är en stor viktig del i fotbollen.
Men kort då, som en fortsättning, jag tror du Glazers familjen då, när de ser detta, för det kommer de ju givetvis göra, är det för dem bara en axelryckning och sen går de vidare, de tänker inte mer på detta, eller är det faktiskt någonting som du tror påverkar?
Nej, men det är klart, på ett annat sätt påverkar. För nu pratar vi om det där, och du såg det på se alla människor som följde en efterstudie i hela världen ser det där, och då pratar de om att det som händer då, att det kommer bara bygga lite negativt värde, Manchester Uniteds varumärke blir lite sämre, det kommer den där familjen bry sig om, och då börjar de fundera på det. Så jag tror inte de har förstått att så här, vad är liksom, vad kommer fotbollen på, vad är fotbollens kultur, hur är medarbetarna på en stadion, vad är fansens betydelse? Det är klart de borde fatta det. Det tror jag missen är, att de behöver fundera på det handlar ju till syvende och sist för dem att tjäna pengar på sin investering. Och just nu tror jag att dels tycker jag att det är iskallt bara agerande, men jag tror också på sikt att de inte kommer tjäna lika mycket som de skulle ha kunnat gjort om de också får fansen lite med sig på sin sida.
Det var ju alltså saker och ting som händer inom klubben som har varit ett stort samtalsämne de senaste månaderna i Manchester United, med personal som varslas och mat som inte serveras och så vidare. Och det här sprids ju ut bland legendarerna, inte minst då Peter Schmeichel, som i Super Sunday-studion pratar om just att han har märkt av detta. Han hör att folk är oroliga inom klubben, och ja, det fick han verkligen känna på då mitt under livesändning igår.
Peter, just while this is all happening behind us, because these fans have still stayed in the stadium, as you say, they're holding up banners against the Glazer ownership. It hasn't been a good time recently, even since Sir Jim Ratcliffe has taken his ownership part of the club as well. Do you like to hear this from the fans? Do you like to hear them protest?
I find it really, really difficult to sort of... what my true feeling, my opinion is... There's no doubt about the state of the club, financial state of the club isn't great. There are no money to buy players for. Jim Ratcliffe was very vocal. He came out and said, before I can buy any players this summer, I have to pay £170 million to players we already have, players they've bought, and they have to pay for duration of their contracts. There's a sign there. That hits me a little bit. It says £66, your debt, not our debt. So they raised the ticket prices to £66. I understand that. That's not their problem. That's how the club's been managed. And they should be paying for that. I like this. This is true Man United fans. We like to hear that. But I also like to see, I said this before, I like to have this in the game as well. I like that energy because the team really needs that, and that was obvious today. They needed support in certain times of the game, and it was quite quiet at times.
Very.
For a derby.
Ganska tydlig underton även från Peter Schmeichel då, som tycker om vad supportrarna gör och hur man visar sitt missnöje mot ägarna i klubben. Men från de röda till de blåa delarna av Manchester ska vi. Vi inleder med att säga välkommen till Saga Fredriksson som har letat sig in i studion. Hur är läget, Saga?
Det är bra, tack. Jag är helt överväldigad över din jättestora
kostym bara.
Så onödigt att komma in med den attityden direkt här när vi precis har sagt
avverkat
den. Ja, men den är lite stor, men vad ska man göra när man är kortväxt? Det är
jag fick inte vara med från början, så jag är tvungen att lägga den nu.
Är det bra då?
Det är bra, tack.
Ja, härligt. Ja. Det är ju så att en av Premier Leagues bästa spelare utnämner jag honom här och nu de senaste 10-15 åren kanske, Kevin De Bruyne då avslutar sin karriär i Manchester City ska sägas. Vi får se vad som händer framöver, men givetvis en stor nyhet, inte minst då i City, och vilken betydelse han har haft de senaste åren.
Ja, alltså i modern tid så är han en av de största, och jag tycker inte att egentligen det är att dra på för stort, utan det är bara att konstatera vad han uppnått, dels i antal matcher men också i produktion, i poäng, men också när man pratar om legender så handlar det också om vilken inverkan man har på sin omgivning, och där tycker jag han ligger i framkant och är en väldigt stor profil, så att det kommer vara ett stort tapp, samtidigt som jag vet ni var inne lite på det här med ett City som behöver förändra. Jag tror inte det är helt fel egentligen.
Mm. Jag måste gå till papperna här, för det är sånt här man inte kommer ihåg i huvudet. Men 414 matcher just nu då, säsongen är inte slut. 106 mål, 169 assist, 118 av dem kommer i Premier League. Det är bara Ryan Giggs som är bättre. Och dessutom då 6 Premier League-titlar, 13 titlar totalt, en Champions League. Ja, du vet, listan är lång, Per.
Ja, den är ändå väldigt lång. Och också med tanke på, du var inne på, mycket poäng. Alltså extremt mycket assist och mål. Och sen man bara funderar tillbaka när man ser De Bruyne, det är också viktigt matcher. Ibland har ju en sån som Harry Kane fått kritik, han gör mål i andra matcher. Men den här killen har ju mål och poäng i de viktigaste matcherna. Han har också, tycker jag, under så lång tid anpassat sin roll. Alltså ibland är han helt dominant och bygger upp anfallen. Ibland är han en offensiv mittfältare. Ibland är han en släpande forward. Det kan komma in en Rodri ibland. Det kommer in en Haaland längst fram. Men liksom De Bruyne, han liksom smyger han ju inte. Alltså han passar så otroligt in på olika platser. Det tycker jag också är någon form av legendstatus. Mm. Och den sista tanken man har satt, jag tyckte han var som bäst bara för något år sedan, innan någon ska, alltså kanske 2 år sedan. Och sånt här, vad ska hända? Att han har lite kvar. Och det är det här som tycker jag är så tråkigt när folk är på väg att sluta. Att det blir någon skada till, var han försvunnit? Jag sitter och väntar på hans potential. Och så helt plötsligt får man läsa det här, nu ska han sluta. Visst, man har känt det lite grann, men det går lite för fort ibland tycker jag, de här stora stjärnorna som var så dominant alldeles nyss och bara borta. Mm.
Ja, men så tror jag också med i hans fall att det präglas väldigt mycket av de här säsongerna som du säger, med skadorna som har varit, och att det är tråkigt såklart från ett City-perspektiv att han lämnar i det skedet där han kanske inte har kommit upp i den höjden som vi har sett tidigare. Samtidigt så är det här ju inte slutet på hans karriär som jag har uppfattat, utan han går vidare till någonting annat. Att man kanske kan få se en förlängd karriär i ett annat format där man ändå får den här finessen, det tycker jag kanske egentligen är det finaste i det hela. Men
har han den höjden i sig fortfarande då?
Jag tror faktiskt det. Jag tror inte han kan vara i Premier League med den intensiteten som finns. För jag tycker snarare det är en kroppslig grej snarare än att hänga med i spelet. Där tycker jag han fortfarande ligger i toppskiktet. Men när det kommer till just de fysiska bitarna så tycker jag att det börjat dala utifrån det perspektivet. Och då finns det andra ligor som man kan spela i och ändå briljera så att säga. Så där tycker jag, men med det sagt alltså, och någonstans med stor respekt till allting han har gjort i City, så tycker jag att en spaning på City är, ni pratar lite om det, men det är ju någonstans att det där laget kommer inte vara så lik nästa år. Jag tror de kommer värva in spelare som har helt andra vad ska man säga, characteristics,
attribut
som är kanske mycket rakare i sitt spel än det vi har sett tidigare. Så att jag tror faktiskt Pep är på väg in i en förändring, och att det bara handlar om att de behöver ett fönster här att arbeta på.
Avsluta det då, Saga, får du också göra genom att säga lite, vart tror du att han tar vägen, vilken liga skulle passa honom, eller finns det till och med en klubb som du skulle, ja men här hade varit kul att se honom nu?
Klubb ger jag mig inte på, men jag tror ju, det har ju snackats om MLS, det tror jag inte är helt omöjligt överhuvudtaget, och det är också vi har sett Messi göra något liknande. Sen är han också ett unikt fall, men det tror jag hade kunnat vara lämpligt. Sen så helt ärligt, jag utesluter inte Europa League, alltså de andra ligorna i Europa, utan det är bara att jag tror Premier League har en fysisk kravbild som inte där jag inte tycker han riktigt håller längre.
Mm. Per, om man tittar då på hans betydelse för Manchester City, om jag tittar dem som klubb då under den här perioden där man har varit mer eller mindre dominanta, hur viktig har han varit för att City, och sätt gärna dig i någon form av roll, liksom hans roll där i att de har lyckats och varit så bra under den här perioden.
Vi kan ju börja med att gå tillbaka till vad de faktiskt har lyckats med, för det är så lätt och sen man, varje år när de vann ligan och de, det kommer alltid på våren, de ligger lite efter. Alltså de var så otroligt liksom högpresterande över längre tid i det här Manchester City. Och ska man vara det, det är klart att då kommer man ju prata om någon skyttekung längst fram, och det kommer vara en av världens mesta centrala mittfältare i Rodri, och det kommer vara en massa spelare. Men jag tycker att det är därför det blir så intressant med De Bruyne, för att han har varit med över så himla lång tid i det här, i så många olika roller, och sen haft helt matchavgörande sekvenser. Det tycker jag nästan är hans största styrka. De stora stjärnorna brukar man prata om, i alla fall de stora matcherna. Nu på slutet har det till och med varit skadad, men fortfarande kommer ett inhopp från De Bruyne, och då kommer det här inlägget, den här genialiska passningen. Och det tycker jag att han har haft så otroligt mycket roller i matchavgörande sekvenser. Och det blir ju, då blir det ju titlar, det blir poäng, det blir trepoängare. Och där tycker jag att han nästan har varit överlägsen, har gjort det på så många olika sätt. Inte bara mål, utan mål och assist i den rollen.
Ja, vi har varit inne på det med titlar och Manchester City då. 6 stycken Premier League-titlar har Kevin De Bruyne, och sen man på något sätt blev den, fick den här nytändningen i klubben och har blivit den giganten som man nu är då, så har ju också stora spelare valt att vända sig dit. David Silva, vågar jag säga, är den senaste spelaren att få en staty utanför Etihad, och nu då talar ju väldigt mycket för att Kevin De Bruyne kommer bli nästa. Inte minst då om man lyssnar på Pep Guardiola som säger att jag skulle kunna satsa mycket pengar på att någonting kommer att hända.
Ja, lite. Det kan vara han som investerar för att få den där statyn.
Så skulle det kunna vara. Han fixar det själv. En på han själv och en på Kevin då kanske. Det är väl på något sätt som spelare då det ultimata tecknet på kärlek man kan få av en klubb kanske då.
Är det det?
Ja, men av fans av klubb, ja, men det är väl, ja, men en fin
absolut,
gest då? Eller vad absolut. Ultimata
kändes
det så.
Som att det var lite grovt, men jag håller med dig. Det är klart att det, en staty är ju någonstans tänkt för alltid.
Då har man ju uppnått något i alla fall.
Absolut.
Ja. Men vi blev skadade i Sverige. Jag tycker att det med Zlatan ska få sin staty. Den blev aldrig klar, den flyttades runt, det gick sönder. Men jag förstår vad du menar, Erik. Men jag vet inte, vi svenskar, jag tycker för mig inte statyn. Ska det hängas upp någon tröja eller pensioneras något nummer? Det är kanske för mycket hockey nu. Men alltså,
jag håller lite med dig med det. Men jag tror också så här att för mig, jag vet inte om det är att jag är fel generation också, staty för mig är lite så här, jaha, samtidigt som jag förstår innebörden så tappar jag inte, men självklart, alltså får han en staty så är han väl värden.
Och alla kanske inte är värden, det är ju en annan femma liksom, om man är, det finns väl olika nivåer på detta med då, men i det City som är nu så uppenbarligen.
Ja, men snälla, alltså någonstans har man ju kollat på allt det vi har beskrivit, hans storhet, att han ska ha en staty, det är någonstans för evigt, eller tanken är att det ska vara för evigt, och jag tycker inte det är konstigt om han får den, och allting som händer i närtid så är det väl svårt att komma upp i de nivåerna som han har gjort, så att det är väl klart att alltså,
det ska han ha bara.
Staty och sen i spelartunnel. Alltså kan man gå ut. Det är där med de stora spelarna. Med kanske ett gammal tröjan. En liten signering. Alltså du vet om man kommer tala. Ja. Så in i spelartunnel. Det sista du ser som spelare. Där är de största spelarna.
Där de ska vara.
Ja, där tycker jag.
Vart skulle du vilja ha din här på Viaplay, Per?
Om
du,
ja, men här, när man kommer in här på sidan här någonstans. Så skriver.
Kan man få bara hälsa på dig varje dag man kommer in?
Jag tror att det dröjer några. Men jag tycker att just den spelartunneln. Precis som man går ut på match. Där tycker jag de största spelarna, de största legenderna. Sen kan det vara en staty ute för. Men där vill jag också att han ska finnas.
Ja, för vi kan titta lite på hur det ser ut i Premier League i övrigt. Vi har givetvis inte summerats alla som finns. Men det är också ganska trevligt att ha dem utanför arenan då. Det är många som väljer det. Får man någon möjlighet att gå och hälsa på. Här har vi The United Trinity utanför Old Trafford. Bobby Moore har givetvis en i West Ham. Vi såg Henry där tidigt. Och sen hade vi då den här lilla silvriga kapsylstatyn med David Silva. Och Alan Shearer givetvis i Newcastle. Vad hade det varit utan den där målgesten?
Alltså när jag säger det här så tänker jag ju såklart så här, ja, vad vore en arena utan en staty?
Ja, exakt, det är ju så.
Jag kanske backar lite på mitt statement. Men
den ultimata
gesten ändå. Jag vet inte varför det är så. Jag tror bara att det känns som att jag förknippar statyer så mycket med det gamla. Så att när man är i här och nu så är det väldigt svårt för mig att anamma en staty. Men jag menar, skicka oss 20-30 år framåt så kommer man bara, kanske ännu mer, det kanske måste vara ännu mer.
Men för evigas alla fall, då, det är väl det man vill.
Det är väl det syftet här, vi har giddrat för mycket om det här nu. Men värdig en staty är här.
Vi har inte giddrat för mycket om detta, Saga, för det kommer mer nu. Kolla här nu, det här är ju en välkänd staty som kanske inte var av den mest lyckade slaget. Cristiano Ronaldo fick en som såg ut så här. Det tror jag nästan alla har sett just nu. Det är svårt att på något sätt visa sin uppskattning som spelare också, kanske om man får den här. Men nu kommer 3 stycken till här, så nu får ni samarbeta lite. Se om ni lyckas klura ut vilka som man har försökt att porträttera här då. Vi tar en första bild och så får ni gemensamt här. Ni får hjälpas åt lite. Det här är inte hur lätt som helst. Kan vi få den förstorad här så man kan få se, vem är det här?
Oj, oj, oj.
Det är någon Englandsspelare i alla fall.
På bröstet ser man det. Det är äldre också.
Gjort en äldre, varför tänker du det?
Jag tycker man ser det på frillan.
På frillan, ja.
Kan man få ringa en vän?
Man kan få ringa, du kan få ringa mig. Kan du få svaret?
Ja, gärna.
Ja, du ringer mig. Det här är Harry Kane.
Va? Ja, det var i frillan. Ja. Borde tagit det på frillan. Det,
ja, exakt.
Det är inte bara han som har sån frilla fortfarande.
Nej, det där är inte Harry Kane.
Det, nej, det kan man säga att det inte är. Men det är i alla fall försök till att vara Harry Kane. Vi tar nummer 2 då. Får ni se om ni lyckas lista ut den här.
Det är Bale.
Ja.
Ja.
Bale, samurajen lite här.
Alltså, den här var inte så fel. Den här tycker jag ändå är lite stiliga.
Men jag har inte sagt att de är fel. Jag bara säger att det här är andra försök.
Nej, men du börjar med Harry Kane med det på det sättet. Christian, så trodde man att det skulle gå åt skogen. Ja, ja, det är sant också.
Ja, exakt. Ja, Harry Kane, det var ni som... Nu får ni sista och nu är vi tillbaka då kanske på inslagets spår här. Vem är det här?
Marcelo.
Ja, det var en bra gissning. Ja. Men det är det inte. Det här är en aktiv spelare i Premier League just nu. Går mot en av sina bästa säsonger.
Det är inte Kukureya.
Nej.
Jag kollar ju bara på håret här nu.
Ja. En av sina bästa säsonger i Premier League just nu, aktiv spelare vars kontrakt går ut i sommar.
Det kan inte vara Salah.
Det är Salah.
Oh, han har inte klippt
sig. Mohamed Salah i ska se om jag skrev upp det här. Jag gjorde väl inte det bara för det, men det här är i en liten stad i Egypten då, på ett museum där man har smält upp.
Jag känns jättedumt att kritisera när någon har försökt göra art av det som är spännande, men
ingen har kritiserat någonting.
Men jag har ju uppenbarligen mina reaktioner så att jag får väl ändå krypa till korset så här. Bra försök, men jag
har ju kritiserat konsten med skulpturer överhuvudtaget. Så det är inte heller bra.
Nej, nej, nej. Exakt, exakt.
Nej,
Hörrni, innan vi lämnar Premier League och går vidare så ska vi på något sätt försöka sätta, tänkte jag, Kevin De Bruynes storhet genom historien. Så att, Saga, du får hålla upp den här.
Yes.
Där har vi honom, Kevin. Och sen så ska vi då gemensamt...
Där,
det syns. Du får till och med en egen kamera här snart. Vi ska försöka sätta honom och hans storhet sett till utländska spelare i Premier League. Hur bra ni tycker. Så om ni tycker att jag håller upp någon spelare som trumfar, alltså som har gjort en bättre Premier League-era än Kevin De Bruyne, då byter ni ut honom. Är ni med? Så, Cristiano Ronaldo i Premier League. Är det någon som ni håller högre än De Bruyne?
Nu är det Premier League, va?
Det är bara Premier League,
ja. Då skulle jag... Ja, jag skulle nog hålla De Bruyne ändå högre. För att han har varit många klubbar utanför Premier League och stora saker i Portugal. Ja, men just i Premier League.
Premier League. Ja, men då, bara Premier League.
Vi kör De Bruyne. Vi kör det. Ja.
Då har vi Virgil van Dijk. Oj, nu slår jag på micken nu.
Nej.
Nej.
Inte än.
Nej.
Det kan jag hålla på 5 år till då.
Ja, men där var ni mer överens liksom.
Ja, men den är svårare på Ronaldo. Det är liksom...
Patrick Vieira i Arsenal.
Det är en bra spelare.
Ja, är han
Med många titlar. Han vann inte tillräckligt många titlar kanske.
Nej, sånt ska ju vägas in också.
Det är det som är frågan.
Fan, jag vet inte.
Ska vi rycka honom eller ska vi, vill ni ha en ny?
Ja, vi kör Team De Bruyne.
Ja, den var svår.
Kommer mer självklara kanske så småningom. Mohamed Salah.
Jag kommer säga De Bruyne på den också.
De Bruyne.
Jag tycker den var enklare.
Ja, men alltså han är inte heller klar än.
Nej.
Han kan ju köra någon
som... Saga har redan svarat också nu, så vi går vidare.
Oj, oj, oj.
Nu, Dennis Bergkamp alltså. Nu du behöver inte byta bara
Men jag skulle nog inte vilja... Alltså Bergkamp, alltså återigen, De Bruyne är fler positioner. Alltså Bergkamp visste att han var släpad, han var längst fram ibland. Men jag tycker liksom...
Två eleganta fotbollsspelare.
Ja, mycket eleganta.
Ja.
Men det var länge sedan.
Vi rycker.
Ja, vi rycker.
Vidare då.
Såklart, det
här Aguero.
Alltså det blir ju också det där att så stor som han var i City med vad han gjorde, och det blir ofta att man kollar på målproduktion och allt det där, men jag håller min friend här hårt.
Bra, kompisen är med. Drogba då, också en annan tung målskytt i Premier League. Nej, skakar på huvudet.
Men hans nuläge försvinner. Här är hans finspelare.
Jag tror det skulle vara sista. Har du en till där bakom?
Ja, det har jag tydligen. Men byter du ut den så kanske du vill hålla på.
Men Henry...
Vet du vad det svåra är här? För att om man ska titta på utländska spelare i Premier League som har varit toppskikt, så är det ju de här två. Så någonstans så är den här jäkligt svår. Jag tror fan att jag hade bytt här.
Ja, och åtminstone för att få sätta bredvid. Men kan man inte göra det?
Vi kan se, okay,
han kan två
sista
wing,
då.
Wings
den sista
här
är ju alltså... Ja. Erik Cantona. Mm. Så det är frågan, ska vi bara behålla det så och så får de vara bredvid varandra, eller vill ni ha Cantona med här?
Ja, men kultstatusen är Cantona.
Ja, nej, men inte underbar. Det. Vi är inte med kulten vi pratar om nu. Nu är det spelaren som sådan.
Så jag... Alltså, jag vet inte vad du sa, men jag tycker alltså spetsen i Thierry Henrys liksom fart ibland, alltså den är så på. Elegant.
Så.
Liksom.
Så kör vi.
Så kör vi.
Det är de två bästa utländska spelarna i Premier League någonsin, om andra ord, yep. Enligt Team Saga och
just
Per.
Just nu.
Ja. Mm. Det kan hända mycket framöver. Mm. Bra hörni, Per, du har varit på fotboll i helgen, vet jag, och kollat lite landskamper. 3-2 seger blev det till slut för damlandslaget. Hur såg det ut?
Alltså, de slår ju ett riktigt bra lag i Italien. Jag hade ju pratat lite med Saga, jag var ju inte överens. Så det är klart, det fanns lite individuella misstag. Det blev lite olyckligt nervigt. De släppte in mål efter 20 sekunder. Men jag hade ju redan någon känsla att jag tycker Sverige finns mycket mer, men ändå tycker jag att de är överlägsna i Italien. Så att jag tycker det känns ganska harmoniskt. 3-2, jag är inte så orolig.
Nej, såg du matchen själv?
Nej, såg matchen ja. Men orolig handlar det inte om. Jag tycker inte de gör en jättebra prestation. Jag tycker, du var inne lite på att de ser fysiskt mer kapabla ut än Italien. Jag tycker att det stämmer, men jag tycker att vi fallerar i, eller Sverige fallerar i pressspelet. Jag tycker inte att det är så intakt ut som det annars brukar vara, och då är det ändå startelva som är välbekant. Jag tycker att Sverige blir genomspelade centralt, som jag tycker att det får inte hända på den här nivån och inte på hemmaplan. De individuella misstagen på den här nivån, jag tycker ribban måste läggas högre på ett svenskt lag, att det är någonstans det som avgör om du går till en EM-final eller om du hamnar på att du får kämpa efter gruppen. Så att jag är inte lika positiv utifrån det, men att kunna vinna en match när man inte lyckas med de här sakerna, det är positivt till.
Det är det som gör att Liverpool leder ligan. Och...
Du har spelat skitbra.
Nej, de har spelat jättebra, men just de här matcherna som inte riktigt allting stämmer, då behöver man ha 3 poäng med sig. De har spelat fantastiskt bra, men just det är det man ser vinnare. Och det är väl det jag tyckte var väldigt bra i den här matchen. Att svenska landslaget tar med sig 3 poäng. För att jag tror att samma förväntningar tror jag att Saga och jag har. Att ett EM-guld är det man tävlar om. Alltså det är det man vill ha i sommar. Det är den förväntansbilden. Och då tycker jag det är så viktigt att du åker på 2-2 sent i matchen. Du tar ändå det tillbaka. Du åkte på 1-0 tidigt. Du vände på den. Du gör 3-2. Det är det jag liksom på ett sätt gillar. Jag tycker också att... En sån som Filippa Angedals liksom frispark, visst att de bränner straff, men vilken smäll alltså på frisparken. Och sen har vi en världsstjärna, hon, kan, liksom, hon får inte ut allt i landslaget, Rolf, men du kliver upp på hemmaplan, du slår in den där straffen, men man hade behövt göra, liksom, jag håller däremot med, för mycket tekniska misstag, man borde kunna ha gjort några fler mål. Och det lite frågetecken är ju vad hände längst fram med Stina Backstenius. Alltså hon tycker jag måste börja sätta sina målchanser i landslaget.
Men du pratar ju lite om det här liksom, att kollektivet kanske inte var där, men ändå så lyckas man en styrka att ta med sig 3 poäng och så vidare. Är det det som var skillnaden nu? Kände du, Saga, att den individuella skickligheten och de här olika situationerna blir helt avgörande egentligen för Sverige då?
Jag tror inte jag förstår din fråga.
Jag menar just att den individuella skickligheten här, att Sverige, om man inte får koll på liksom kollektivet då i en sån här match, att det är det som blir avgörande ändå, att man kan ha de här toppspelarna som alltid sticker fram och sticker ut.
Ja, fast nu tycker jag att det blir lite färgat av det straffar också som vi sätter, så att det... Vet du vad, jag tycker så här, Sverige lever väldigt mycket på det kollektiva. Det tyckte jag inte de lyckades lika bra med den här matchen. Det tror jag de ändå alltid kan falla tillbaka på. Jag saknar mer spets av Sverige. Jag saknar mer avgörande moment från Rolf Angeldal som nu levererar den här matchen. Men Aslani som går på kanske sista delen av sin Sverige-karriär, alltså i svenska landslaget, de här spelarna förväntar jag mig kliva fram i de här lägena. Det är ändå ett Nations League-spel som är viktigt. Petter Jarosson har aldrig pratat så mycket Nations League i sitt liv och höjt den till skyarna. Någonstans så förväntar man sig att det ska motsvara det som händer ute på planen. Det tycker jag inte. Nathalie Björn är vår bästa spelare, vill jag hävda. Hon kom inte upp i nivå. Och det här är mänskligt. Alltså det är som själv Petter Jarosson säger i efterstudion, att man gör mänskliga misstag och det tycker jag är jättenormalt, men vi kan inte hålla Sverige på den här nivån och säga
ja, men vad toppen ni vann tjejer, mm. utan någonstans så är de mycket bättre än så här, och det tycker jag man måste kunna se även nu till Wales. Den matchen vill jag säga att man alltså dominerar på ett annat sätt. Danmark vinner den med 2-1 nu senast. Vi spelar 1-1 mot dem. Det finns mer i det här laget och jag tycker vi ska ha ribban där.
Det är ju så att när landslaget spelar så har klubbarna ledigt. Så fungerar det överallt, och med tanke på att vi har våra två damallsvenska experter här så är det väl ändå intressant och spännande att ta något mindre grepp då, med tanke på att det är bara två matcher som har spelats, kring hur det har sett ut här under säsongsinledningen. För det har ju varit väldigt spännande och väldigt oväntade resultat sett till hur det har sett ut. Vi har tabellen här och jag tror att alla fortfarande höjer på ögonbrynen, Per, när man ser att Häcken parkerar inte bara på en elfte plats men framförallt då på 0 poäng.
Ja, det är klart, och de var stor tippade guldfavorit. Vi var på upptaktsträffen och det var flest som tippade Häcken, och visst det är två matcher, men när man vet om hur damasvenskarna är, jag tror för, liksom, så kan du knappt förlora två matcher om du ska vinna guld, och det gör det, tycker jag, det blir väldigt anmärkningsvärt i BK Häcken, men också hur de har spelat. Det har inte varit något slumpartigt, det har varit ett svagt BK Häcken, och så tittar man uppåt då, så står Hammarby och vunnit båda, ett Rosengård som man i och för sig tror fortfarande inte de kommer att vinna, men de har vunnit båda, ett Djurgård som har vunnit båda, men framförallt att Hammarby vunnit båda gör ju oerhört jobbigt för BK Häcken. Det är ju nästan så att man kan inte säga att SM-guld är borta, men så att det är väldigt, väldigt svår sits bara efter två omgångar.
Ja, men mycket ska väl ändå till. Jag håller med dig. Det är bara två omgångar spelare, men jag menar, när det är två stycken som kommer då förväntat på förhand gå head-to-head, så det kommer ju bli tufft nu.
De har ju inte gett sig själva förutsättningarna att ta upp kampen tidigt med Hammarby, utan här var det ju ändå två matcher som man, jag skulle säga så här, första absolut mot nykomlingen Malmö, den ska de vinna, alltså utifrån kvalitet och trupp och allt det där. Däremot om man tittar på matchen mot Kristianstad, den är inte lika självklar på något sätt, speciellt på Kristianstads hemmaplan. Det är en erkänt svår match för BK Häcken, men det som jag tycker är anmärkningsvärt med hur de har spelat är det här nästan tafatta uppträdelse på planen, att det handlar inte bara om marginalerna i fel, utan de ser ut som de letar och söker. Och ja, McLean har behövt placera spelare ur position. Hanna Wijk har huserat i en samma match på tre olika, från mittback till ytterback till central mittfältare. Jag tycker det är ett underbetyg för ett lag som BK Häcken med den investeringen som finns, att de inte har bättre lösningar. Det finns en skadesituation, stor respekt för den, men att de är där redan i starten av säsongen är ett jätteproblem. Nildén ska skolas om till en tia, men efter första prestationen så blir hon utbytt och satt på bänken inför Kristianstad. Sen kan det ju vara så enkelt som att, ja, man vet att Kristianstad är ett svårt lag, vi sätter Tindel där, hon är lite tuffare i kroppen, vi kanske vinner på det. Men om man ska få kontinuitet i ett lag, då kan man inte exkludera en spelare, tycker jag, så snabbt, utan då är det för mycket rörelsemoment i samma lag för tidigt, och det tror jag de faller väldigt mycket på, inställningen definitivt.
En spelare som jag vet att du har tittat på lite extra nu då, det är ju svårt att inte göra det med tanke på den målproduktionen. 5 mål på 2 matcher från Ellen Wangerheim, som också då belönades med att tas ut till det svenska A-landslaget. Skulle väl ha spelat U23 egentligen, men sen flyttades upp.
Var inte med i första truppen faktiskt. Det tyckte jag var inte speciellt bra. Jag hade tagit ut Ellen Wangerheim. Du är inne på det. Dels hela Hammarby imponerar, då är det lättare som är forward, men Wangerheim då får spela längst fram i den här positionen nummer 9 som central forward när Katinka Tandberg var lite skadad. Men att man gör 5 mål på 2 matcher i den åldern Ellen Wangerheim är, tar man det lite längre så gör man 12 mål på 5 tävlingsmatcher om man tar in Svenska Kuppen. Och jag tycker en Elle Wangerheim som har som pondus, alltså dels, alltså målskyttet har ju, får de med sig nu, men innan tycker jag den bästa delen av henne är bollmottagaren Elle Wangerheim. Den smartnessen Elle Wangerheim rör sig i straffområdet. Och jag tycker att det var självklart hon ska vara med i ett svenska A-landslag, och jag håller henne, fortsätter hon liksom den här formen, då är det för mig faktiskt en given spelare i EM-trupp, trots konkurrensen.
Jag håller med om det. Och sen ska man också med sig Hammarby situation är ju som Linde Tandberg har haft en skadeperiod, inte riktigt tillbaka till full, vad säger man, vigör? Är det
rätt? Ja, ja, ja. Hon är inte 100%.
Hon är inte, kanske det jag sökte, inte 100%.
Så 100%
där, det finns en konkurrenssituation där. Men där Wangerheim är jättetydlig med att det är här hon vill spela. Hon vill spela på 9-positionen, och Peter Gerhardsson har ju skrivit under på det, att nu börjar hon spela på den positionen som vi vill se henne. Så vi har med oss att Peter Gerhardsson kommer lämna efter EM. Det kommer vara Antoni Gustafsson som kommer in. in. Mycket kan hända, men jag tycker också att vi ser Ellen Wangerheim i sin bästa position i nya rollen, där hon också har under säsong, försäsongen blivit så himla duktig på sin timing i straffområdet. Så att hon är en helt annan typ av forward än Katinka är. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur Martin Sjögren hanterar det, för att det är två starka donnor som ska tampas om just den positionen.
Kort nu, väldigt kort från båda, mer eller mindre ja eller nej svar här. Nu är det mycket damallsvenska som ska spelas innan den här säsongen är slut. Det är jag fullt medveten om, men såna här resultat och såna här typer av spelare går ju inte obemärkt förbi. Därför undrar jag, nästa säsong, spelar hon damallsvensk fotboll då, Ellen?
Nej, gör hon inte.
Nej,
det gör hon inte. Och jag hoppas verkligen att också hon spelar EM, så hon har ett ytterligare skylt för fönster, för att nej, hon kommer inte spela.
Hon
är
alldeles
för bra.
Hon spelar hela säsongen.
Ja, men sen är det klart. Yes. Ja, det blir spännande att följa. Någonting som också blir väldigt spännande att följa, det är Champions League nu i veckan.
It's very important to be in Champions League and to get the quarter final. Bang! Brilliant
stuff! Are we knackered or just happy?
Bit of both. It's something special and we want to do it again as much as possible.
Missa inte slutspelet i Champions League på Viaplay och TV6.
Ja, byten på fotbollsplan har gått långsammare än det som inträffar just nu i studion. För Johanna är tillbaka och precis fått på sig hörlurarna här efter att Per har lämnat. Och nu är det dags för Champions League, Johanna.
Ja.
Härligt ju.
Underbart.
Ja, verkligen. Vi tar väl ändå sikte på en av de mer intressanta matcherna direkt då. Arsenal mot Real Madrid. Detta Arsenal som kanske på många sätt sparade sig lite. Ja, det här har vi alla matcher i sin helhet också. Och vi kommer hoppa här lite emellan när vi nu pratar om dem då. Bayern München, Inter och Arsenal och Real Madrid. Det är alltså tisdagen, och sen har vi Barcelona, Dortmund och PSG, Aston Villa. Och det här är ju då kvartsfinaler, och vi har ju kommit nu, Saga, till ett läge där det aldrig är några tråkiga lag med, mer eller mindre. Om det finns tråkiga lag i Champions League, men ni förstår vad jag menar.
Nej, det är ju väldigt roliga matchups, det får man ju konstatera. Det som jag tycker lägger lite sorti på det hela är ju Arsenals skadesituation. När det som kanske från initialt skulle vara den stora kampen där man kände att så här, det här skulle kunna gå på olika håll, känner jag att nu finns det ganska klar favör för Real Madrid. Vi alla vet om Gabriels skada. Saka är förvisso tillbaka, men det var ju ändå lite, jag vet att Martin också pratat om det, defensiva kampen mot den offensiva flärden. Det kommer vara väldigt svårt. Man spelar 1-1 mot Everton. Vi får då ha det lite i periferin då. Men Kivior kommer inte stå upp mot grabbarna i Real, det tror jag inte.
Nej.
Om det blir valet ska jag lägga till.
Ja, men exakt, det är ju det som är frågan. På tal om spelare då som fick vila lite, Martin Ødegaard nu i helgen mot Everton, alltså för att samla krafterna till och mot sin gamla klubb. Det har man nästan glömt, men en gång i tiden, 15 år var han väl, inte mer, när han skrev på. Om man tittar bara spelarna på plan här, Pepe, Marcelo, Casillas bakom sig här, och ändå är han inte så gammal, men nu då kanske växt ut till den viktigaste spelaren i Arsenal, mer eller mindre lagkapten dessutom, Johanna.
Ja, verkligen, och inte minst nu har ju Arsenal haft en ganska stor skadeproblematik under den här säsongen, men under den tiden när Ødegaard var borta så var det problematiskt, och det började bli liksom, vad det kommer till sista tredjedelen och hans intelligens, han får ju ut fullt av sitt spel, och liksom, backar man tillbaka till Real Madrid-tiden, fick ju inte riktigt möjligheten, var ganska ung, här är ju en spelare som du bygger egentligen det mesta runt omkring, och det har han ju förvaltat på ett väldigt fint sätt. Och har du en spelare med den typen av intelligens och kan se den typen av passning och dessutom har liksom, tekniken för att utföra det, det är ju ganska logiskt då också att mycket, men det är viktigt, och det är väl en av delarna som Arteta har gjort bra, att faktiskt bygga mycket just kring honom. Firmino, Saka och Ødegaard, det är också ett alternativ som har fungerat väldigt bra, men har hackat under säsongen med tanke på att de båda har varit borta.
Det är ju lite frågan man ställer sig, du var inne på liksom skadeproblematik, men om man vänder på det då och försöker titta på vad som faktiskt talar för att Arsenal kan göra något sensationellt här, möter väl ändå den klubben som jag tror många tycker skulle vara den värsta att få möta i just Champions League också. Vad talar för att man löser någonting här?
Ja, alltså innan skadorna så hade det ju varit att det finns en defensiv som är kanske en av de bästa i världen just nu. Och det är väl inte så att jag ska underminera Arsenal till bara det, men det ligger väldigt mycket i det. Den andra delen som man nu ska prata lite mer positivt så är att jag tycker det finns en så pass disciplinerad struktur i Arsenal att jag tror att de får lite så här blueprint från Atletico-matchen att någonstans så är det ju möjligt. Det handlar ju om en disciplin som måste vara av högsta rang och sen är det ju frågan om de kan utföra det. Men jag tror man måste underlåta sig den hierarkin som ändå är att nu har vi inte alla våra spelare till vårt förfogande, men vi har ändå en struktur som är väldigt inskolad. Det tror jag att de kan vinna väldigt mycket på. Och sen det faktum att Saka är tillbaka. Jag tycker liksom, nu gör han ju mål. Det är väl mycket tack vare Martinelli mot det fulla. Så att någonstans här, det är inte Sakas mål. Men ändå komma in det första han gör efter så många månader ut och bara... ja, få göra målet. Jag tror att det gör mycket för självförtroendet och framförallt att han är så extremt efterlängtad. Så att jag får väl lägga det till disciplin, struktur och Saka. Där har du det. Det är Arsenals väg mot Real.
Jag tar med mig det. Jag får se om Arteta gör det också. Och det är ju så att nästa säsong så kan det vara så att alla de här som du räknar upp nu kan få en ny lekkamrat. En svensk sådan, Viktor Gyökeres, som då kanske nu mer än någonsin verkar vara aktuell för en flytt till Arsenal framförallt då, men bara en flytt ifrån Sporting. Det sägs ju då David Ornstein, som är en av de mer respekterade journalisterna i England via The Athletics, som pratar om att han kommer att lämna nu i sommar. Och det sägs då också att Sporting ska ha sänkt genom en överenskommelse för att han stannade, sänkt utköpsklausulen. Så mycket talar väl för att han lämnar. Frågan är väl om det blir Arsenal eller något annat, Johanna?
Ja, men precis. Och den aspekten också gör Kressi otroligt. Det är en spelare som jag gillar för på många sätt. Både sättet han spelar på, men också den produktionen han har. Hur han har liksom blommat ut på alla sätt och vis. Man ser inte så många spelare som med den typen av fysik, med den typen av ånglok som han ändå kan. Alltså, som mittback till exempel, att möta honom, det är svårt att hantera. Alltså, du måste kräva en hel del fysik liksom, att kunna matcha upp den typen av spelare. Intressant är ju nu att Arsenal har, på förhand, jag har pratat en del om Alexander Isak också. Nu har ju Newcastle varit noggranna med att det kommer inte bli så lätt som ni har tänkt, utan vi vill behålla honom. Det var ju en matchup som jag kanske mer såg, givet då, alltså vi har sett Kai Havertz, men också Martinelli och Saka på kanterna. Det är där du vill använda fart. Jag tänker framförallt balansen längst fram. I Gyökeres får du en helt annan typ av spelare. Absolut, du kan använda liksom den. Men vad händer då med den balansen längst fram? Hur kan vi se på den delen? Och liksom, sen är det också, ska vi komma ihåg, att det är en flytt in till Premier League. Inte liksom, oavsett Portugal som är en bra liga, så är det ändå en skillnad. Och det är också någonting som man ska komma ihåg. Och Arsenal har ju då större konkurrens, skulle jag vilja hävda, liksom, när det kommer till det, och Kai Havertz. Så att jag är väldigt spänd på det där. Jag tycker dels att det finns det en idé att man vill använda, hitta en annan typ av spelare, en annan typ av karaktär, och använda sig av det. Ja, vad händer med balansen i Arsenal då? Hur kommer man hantera den här trion längst fram? Och kommer han liksom kunna svara upp mot det? Har han den potentialen? Jag vet inte på förhand riktigt. Det är de här frågorna jag ställer mig lite grann, men intressant är det ju såklart.
Det är lite klurigt. Jag pratade ju tidigare om att jag tror City kommer göra en hel renovering och tänka helt nytt utifrån hur de kommer spela. Jag ser lite Arsenal som att de är lite lillebror fortfarande, att de fortfarande liksom, jag ska inte säga copy-paste det City gör, för det vore jätteoförskämt att göra, men det finns likheter uppenbarligen. Och någonstans med Arsenal att de känns som de är steget efter, för att motsvarigheten för mig, alltså om man tittar på Gyökeres, det är ju Haaland. Alltså det är samma typ av spelare. Man har inte använt Haaland, tycker jag, i stunder sina bästa styrkor. Men det som jag förväntar mig, lite som du är inne på Johanna också, med Gyökeres i ett Arsenal, då förväntar jag mig mycket mer inläggsspel. Jag förväntar mig mycket mer tufft, alltså boxspel. Du har ändå sett Jesus med de här, han flyttar sig väldigt stora ytor innan han gick sönder. Och Isak är ju också en sån spelare som behöver yta. Han måste tillåtas få plocka upp yta lite som Harry Kane som droppar ner. Det är olika kravbilder kring de här spelarna. Där kanske jag tror Viktor Gyökeres är lite mer rutig. Är det det Arsenal är på väg till nästa säsong? Det kanske är det. Då får du ett annat typ av spel. Så jag är inte helt övertygad.
Jag tror också, precis som du säger, är det det de är på väg? Vi vet inte heller.
Nej.
liksom sett till det stora i deras säsong, så har vi, när vi har pratat framförallt defensiv, när vi har pratat Arsenal. Offensiven är ju fortfarande någonting där man förväntar sig mer från Arsenal. Alltså, är det här då en tanke som ligger till någonting annat? Ja, men precis som du är inne på, för att i det stora hela så kommer inte jag summera den här säsongen från Arsenals sida att de tog ytterligare ett kliv offensivt. Och det har ju såklart med att göra med skadorna också, för att det är viktiga spelare som bör vara med om man ska sätta den eller gå en annan riktning, eller hur man nu ska alltså implementera det, eller liksom att få det här att fungera. Men ja, jag vet inte riktigt liksom på förhand om det är det, för då är det någonting annat man är ute efter, och då är det spännande i sig, och han har mycket att ge, det är inget snack om den saken. Men det skiljer sig en del från hur de har jobbat tidigare, för att precis som du säger, Jesus har ett annat rörelsemönster, Kai Havertz har ett helt annat rörelsemönster, nere väldigt, väldigt långt stundtal, så att, och då har det ju liksom handlat om kanten.
Och sen vill man väl också kanske lägga till att det är någonstans så, man väntar ju lite på vad United ska göra och vad de kan göra. Ni har ju redan pratat om de ekonomiska utmaningarna, men det är väldigt tydligt hur Amorim vill spela sin fotboll. Det är mycket snack om att det skulle vara den där perfect match, att han bara egentligen plockar sin gamla spelare, och någonstans så får den där perfekta kuggen, för Höjlund är ju en sämre version av Victor Gyökeres. Det är bara fakta.
Så är det bara.
Ja, men det är det.
Nej, det är det.
Du får
tycka precis så.
Gyökeres är liksom en bättre version och kommer också passa in och förstå det spelet väldigt snabbt. Det vore kanske en mer smärtfri övergång. Jag tror att Arsenal, det steget kommer vara en invändningsperiod som är lite annorlunda, och framförallt en lite mer övermäktig kanske. Svårare helt enkelt.
Men det är väl också så att om man säger att det lilla orosmolnet som har funnits kring Isak då kanske är just hans skadehistorik, och att han har gått sönder mycket, och Arsenal behöver kanske någon som spelar mycket. Gyökeres spelar mycket. Samtidigt då så är väl orosmolnet kring Victor Gyökeres så här: ja, portugisiska ligan, men hur högt står den sig då? Även att han gör jättemycket mål. Är det så att det är garanterad garanti? Oavsett, nu har han liksom spelat i Championship, han passar väl kanske för den engelska fotbollen, men jag menar, hur kommer det vara för honom, tror ni? Kommer det vara så att han kommer fortsätta att leverera på liknande sätt nu?
Alltså jag tror att han har jättemycket, förlåt.
Nej, kör du.
Jag tror att han har jättemycket om var han hamnar, för att jag är som sagt inte helt säker på Arsenal, för att vi vet inte riktigt hur de kommer att se ut. Jag tror att det kommer vara en svårare modell. Jag jämför också Gyökeres lite med Watkins i Aston Villa, så att det kan vara okej att vara ett lag där man har en väldigt tydlig roll, där det får vara okej att man kanske inte har lika mycket boll, men man är mycket mer i boxen, man härjar, man sliter, som Johanna var inne på också.
Vilken klubb vill du se honom i då?
Jag tycker United hade passat honom. Sen så tror jag att det kan vara kämpigt på sitt sätt, för att United har sina utmaningar. Men om jag bara bortser från det, spelsättet som de vill bedriva tror jag passar honom. Alltså de ville hade varit ett annat, men där tycker jag
det finns. Ja, men exakt. Men jag håller med. Den typen av rakhet där det finns en utpräglad liksom, offensiv roll givet hans största styrka då.
Bournemouth kanske?
Bournemouth är ett annat alternativ, helt klart.
Så ja, om du hade varit rådgivare nu då till Victor, vad har du sagt då? Den här klubben tror jag du hade varit perfekt för.
Ja. Nej, men de som jag har räknat upp, det tror jag absolut. Sen så tycker jag ändå att Arsenal är spännande, för det beror på hur Arteta tänker sig det där. Jag tror att det är, då ska det finnas en ytterligare tanke, inte då att man adderar i att vi har bredd på den här positionen, utan då tycker jag att det har att göra med att man kanske har en annan ingång till hur man vill spela och bedriva sitt anfallsspel lite grann, utan att totalchocka. Men det handlar om små justeringar och andra tankar till hur vi ska komma och bli mer slagkraftiga in i sista delen och hur vi ska använda oss av det. Så att det är på förhand. Sen tycker jag liksom, en av hans fördelar är liksom när man pratar om byta ligor, det är ju fysiken. Alltså, helt klart. För som kan vara väldigt svårt för andra spelare att faktiskt kunna hantera och få ut sitt maximalt i spelet, för man kan inte hantera det fysiska som då Premier League, framförallt i den ligan som liksom sticker ut kring det. Så att där har han ju en fördel, tycker jag, helt klart.
Ja, och nu får jag äntligen måla ut lite. Varför sitter han här i lite för stor kavaj här? Saga pika direkt när hon kommer in i studion och undrar vad anledningen är egentligen. Och svaret stavas golf. Spelar ni golf?
Du, det har inte... Nej, det är inte vackert. Och jag spelar inte speciellt mycket, men de slager man har stått och slagit ut också, det är... Ja.
Vi ska försöka få in Saga i golfen här också.
Jag har faktiskt haft en golf... Jag hade en... naiv tanke om att jag skulle börja. Ja. Och då tog min mormor mig på, för hon är duktig, och morfar också. Ja. Så tog hon mig på sån här klass...
Golflektion.
Lektion, ja. Och jag blev bättre under den, men jag har inget tålamod. Jag är inte den. Jag är inte den som är den.
Nej, det är ju det man måste ha lite.
Ja, och så är problemet att ofta, men om jag går till mig själv, så har man ju använt, man pushar lite mer. Ja. Man trycker lite hårdare, slår skallen. Alltså du vet, när det inte funkar. Och det är ju då motsatt vad man ska göra i golf. Så att det är
jag
också
tror
det.
Många känner igen sig i det du beskriver just nu, alla som spelar golf. Men så här är det ju, var det mormor och morfar eller farmor och farfar?
Mormor och morfar.
Mormor och morfar kommer ju sitta bänkade nu i helgen här, Saga. För det är alltså dags för The Masters. Och det är lite som Super Bowl, även om man inte följer NFL och amerikansk fotboll, så är det någon gång man sätter sig ner och kollar på ett mästerskap, så är det väl ändå nu då. Och nu är det dags på Augusta i USA för den kanske mest klassiska tävlingen i golfvärlden.
Det finns tävlingar och så finns det Masters. Uppesittarkvällarna framför tvn. Vi har sett några av de största golfögonblicken här. Och jag lovar er, det kommer fler. Ludvig Åberg, efter sin succé förra året, kommer ha fina chanser även den här gången.
Förhoppningsvis så kan vi ge fler sådana söndagskvällar i framtiden.
Masters 10-13 april hos oss på Viaplay.
Ja, Ludvig Åberg är ju spelaren och mannen att hålla koll på ur ett blågult perspektiv då, givetvis rankad 4-ish i världen och slutade 2 i The Masters i fjol. Det ska bli väldigt spännande att följa. Heja på Liverpool också, stort Liverpool-fan. De är utslagna i Champions League nu, så det finns inte så mycket för honom att kolla på då längre kanske. Matcherna att rikta in sig på istället, till att börja med då Bayern München mot Inter, där den stora nyheten som vi var inne på i inledningen av programmet är att spelare har slutat eller kommer att sluta. Och nu då Thomas Müller, Saga, som en av de absolut största spelarna i Bayern Münchens historia, meddelar att han kommer att lämna klubben efter säsongen.
Det känns som jag har vuxit upp med Thomas Müller. Att det är liksom, han var där så tidigt. Och han, det säger ju sig själv från statistiken om man bara tittar matcher spelade och allt möjligt. Men det är en av de största. Fantastisk ledare, fantastisk spelare. Så att jag menar, också när man ser honom nutid, när han kanske också börjar bli utkonkurrerad med där det var mindre speltid, så var det ändå den här ödmjukheten inför sin roll, vad det betyder, mana på sina medspelare när han väl kom in. Så att det är en förebild på så himla många vis. Så att det är lite sorgligt tycker jag att han inte längre ska vara kvar.
Ja, det är för andra gången jag sitter och läser statistik här. Det var De Bruyne innan, men 7-4-3, 743 matcher. Det är imponerande bara det för en och samma klubb. 25 år i Bayern München, 247 mål, 273 assist och så 33 pokaler varav 2 Champions League.
Ja, nej. Han förtjänar en staty.
Han förtjänar en staty.
Han förtjänar en staty.
Du är ju alltid statyer.
Nej, inte till Müller.
Müller ska ha en staty. Nej, men det är ju otroliga siffror. Och det är ju, i den moderna fotbollen, om man nu kan kalla det, så är det fint också givetvis att det sker för en och samma klubb.
Ja, det är det. Det är väldigt, det är inte så många sådana spelare vi kan räkna upp i dags dato. Allra helst, det blir färre och färre. Så att det är klart att det finns ju någonting otroligt, just den lojaliteten som jag tycker också ska uppmärksammas. Sen är han ju fascinerande i det avseendet också, med tanke på den mängden, det han har vunnit, det han har betytt, den spelarna har varit. Kommer också sakna de här när han har strumporna på halva. Det är inte så många spelare man ser, bara en liten detalj. Men att kunna vara det och sen också faktiskt att förflyttas, alltså just om man pratar ledaregenskaper, att kunna också det här att laget framför jaget, att kunna bibehålla det och ändå vara så, så individuellt skicklig som han har varit. Jag tycker att att han har hållit den balansen, det är ju fascinerande. Och så, vi plockade fram ett klipp här bara för några veckor sedan när han sitter vid sidan av och den som är lyckligast när de liksom gör mål ute och coachar, att liksom bara, för det är svårt att kunna vara en framstående, den givna spelaren, den som har fått tagit liksom, ja, det är det första namnet du tar fram i startelvan under så pass många år, så pass mycket tid, landslaget, överallt, och sen förpassas du till att sitta på bänken.
Mm. Det är ju det storheten ligger i.
Det är där storheten ligger i, och att jag tycker att han visar det så 100%. Man pratar om lojalitet, men också den ledaren. Man kan prata om ledare på många olika sätt. Och när du spelar en ledare, det är lättare än just det här skiftet. Och det är ju känslan utifrån att han har gjort på ett otroligt sätt, och bara liksom att man kan stämpla in, jo, där kan du snacka den typen av både liksom spelare, men också den här otroliga ledaren. Så att Ja, jag håller med dig, Saga. Det är liksom lite sorgligt nästan att han faktiskt inte ska liksom tillhöra dem.
Och kanske framförallt också hur det har kommunicerats kring det. För att det har ju varit lite olika bud om det, som jag förstår. Dels så har han ju själv sagt att han gärna hade velat stanna. Och vi satt här och pratade lite innan programmet startat där. Sådana spelare som har dedikerat hela sitt liv till en och samma klubb, det är ju familjen. Det är ju inte längre bara klubben du spelade för, utan det är ju faktiskt det legacy du har byggt upp. Ge honom ett jävla kontrakt. Mm. Alltså jag bryr mig inte. Jag tror säkert med den karaktären han verkar vara, om det nu är en kostnadsfråga, så tror jag att han kunde mötas halvvägs bara för att få vara en del av det fortsatta bygget. Kanske till och med också inkludera sin ledarstab på sikt och så vidare. Kanske ändå blir så. Men sen så har jag förstått det som också att när de inledande diskussionerna startade med ledningen inför att förnya ett kontrakt, så var det lite som att indikationen var, ja men det kommer vi lösa, inga problem. När det sen vände väldigt tvärt, vilket är ett jättemisstag när man kommunicerar med en spelare av den kalibern, att nej vänta, vi inser nu att rent ekonomiskt så kommer inte det där hålla, då är då man drar öron till sig att vänta, ni slaktar väl inte er egen, liksom, egen son för att ni inte har de ekonomiska förutsättningarna för att ni ska snygga till papperna liksom, eller ekonomin. Det smakar väldigt illa om så är fallet. Det kan vi inte riktigt veta förrän det är fullt kommunicerat, men de ryktena har ju gått. Och det tycker jag är alltså rent åt skogen, helt ärligt.
Mm. Nej, men det är ju som du säger, jag menar, för någon som har vigt hela sitt liv åt Bayern München på det här sättet, det är ju svårt att se. Man skulle vilja höra Bayern München vad deras nu försvarstal hade varit i den här ställningsfrågan, men att bara inte, jag menar, svårt att se att lönekraven skulle vara så extremt höga att han ändå inte skulle kunna få stanna. Är det inte ett underbetyg bara till Bayern München att man inte bara låter honom få avsluta när han vill i den här klubben, snarare än att han ska söka sig vidare, om han nu inte känner sig klar, för det gör han ju uppenbarligen inte.
Nej, jag menar det. Det hade man nästan önskat att det var så att han kände sig klar och ville sluta. För att jag är helt enig med Saga. Punkt och picka, att det är klart att det är ett underbetyg till Bayern München. Han har varit där i 25 år. Det här har varit en av deras viktigaste spelare. Han har spelat här med mycket som helst. Han har varit de lojala år efter år. Det är inte. Så att, det blir ju ännu värre såklart om man gett indikationerna. Det vet vi ju inte. Men likväl, det är klart att det inte är någon snack om att de ska göra plats och att det går att lösa. Inte tror jag att Müller, givet allt det vi har pratat om, så känns det också väldigt långt ifrån att det skulle handla om liksom, det här är klubbar som nu har de har
ekonomiska muskler. Nej. Och han är ju beredd på att ta en roll utanför laget. Det är inte så att han sitter och säger jag ska starta varje match eller något liknande.
Och det är väl också det som jag tycker blir lite frustrerande när man också läser att ledningen hade börjat titta på den dalande speltiden. Men det är ju ingenting han kan påverka. Det är ju kompani och ingen skugga över kompani, för jag tycker han är en skicklig tränare och jag tycker han tar rätt beslut. Musiala ska spela för Müller i dagsläget utifrån statusen kroppsligt då, vad man orkar med. Så att det tycker inte jag är konstigt, men jag tycker inte det finns, alltså efter så många år i en och samma klubb, det finns inget som ursäktar att du inte ger honom ytterligare möjlighet att stanna kvar.
Nej, och jag tycker liksom, precis, och det handlar ju inte om att en spelare, att de har någon fri passager. Man kan tycka att, ja men vadå, ska folk få vara kvar? Nej, men det handlar ju fortfarande om att Müller har ju fortfarande kvaliteter. Musiala ska starta, absolut, han är inte där nu. Men det är fortfarande en spelare att bara det han ger vid sidan av, med all den erfarenhet, med de ledaregenskaperna, det finns inga hinder. Det är egentligen utifrån sett så är det ganska enkelt, och plus att klubben borde känna den lojaliteten ni har haft. Ja, det är givet att vi gör en plats, att vi hittar en lösning på det här. Det känns ju nästan komiskt att vi står inför det, att han då ska börja söka sig en ny klubb vid den här tiden, efter 25 år, så ska han, för att han vill spela fotboll fortsatt. Så att, ja. Nej. Jag vet inte.
Nej, det blir spännande att se vart han slutar upp någonstans då. Det är mycket talar för att det blir en ny destination för Thomas Müller. En som inte väljer att fortsätta karriären i de rivaliserande delarna av Tyskland. Tidigare lagkamrat med Thomas Müller. Ja, det är Mats Hummel som nu i dagarna meddelar att han lägger skorna på hyllan helt.
Wiener, ein 19-Jähriger. Mats Hummels, ausgeliehen vom FC Bayern, heute zum zweiten Mal in der Bundesliga.
Cottbus Rechtsverteidiger, ne?
Dortmunds Hoffnung also ein junges Talent?
Also ich kämpf gerade mit den Emotionen. Jetzt kommt der Moment, um den kein Fußballer herumkommt. Nach über 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich diesen Sommer meine Karriere.
In die Mitte! Wir machen rein! Tor!
Ja, Saga, du var inne på det lite. En av de här spelarna du utnämnde, Müller, som han har haft med sig genom uppväxten. Det känns som att Hummels har varit en av dem också. 5 Bundesliga-titlar och väljer nu då att avsluta sin karriär. Givetvis tråkigt för alla fotbollsälskare. Men så är det väl ändå, fotbollslivet. Och då en avslutande match i Champions League ska vi också nämna. Och det är den mellan Barcelona och PSG. Och det här är ju på många sätt.
De spelar inte mot varandra.
Barcelona mot Dortmund. Jag ber om ursäkt. Jag tror att du kollar på pappret här. Nej, exakt. Jag som läser en punkt för tidigt. Det är Aston Villa mot PSG. Och det som var speciellt då för att Barcelona... Nu är ni med mig på vart jag kommer här. Barcelona och PSG då. I kanske den mest klassiska Champions League-matchen genom tiderna. En av dem i alla fall, utan tvekan. Då vändningen i 6-0. Då... Här får vi se det. Oj, det var högt med. Unai Emery och Luis Enrique som möttes i just den här matchen. Och det där målet kan man rulla och de här scenerna hur många gånger som helst. Emery som efter 4-0-seger och i det första mötet fick se Barcelona vinna med hela 6-1 på Camp Nou. Och nu möts man igen.
Det gör man. I en annan konstellation, men det gör man. Jag tänkte precis säga, man kan aldrig räkna bort Barcelona.
Det går inte att slita sig från bilden.
Nej, det är
så man sitter och tittar bara. Det här är helt otroligt. Det är en sån match där man kommer ihåg exakt vart man var när man såg det.
Det gör faktiskt inte jag. Så...
förlåt. Jag tänker till.
Jag bara säger,
säg bara jag sa.
Ja, förlåt. Nej, men den här matchen är ju väldigt intressant. Det är såklart att PSG:s offensiv är ju det man direkt tänker, eller i alla fall jag, man tänker direkt på den. Men det jag vill lägga in en liten flagga, det är någonstans att Aston Villa är ett av de lagen i Premier League som jag tycker kan axla väldigt många kostymer och göra det väldigt bra. De kan vara ett omställningslag, vilket jag tror de kommer få nytta av just i den här matchen. Jag körde den här matchen mot Bayern München när de vinner på hemmaplan, och den vändningen där någonstans inser man att de kan också acceptera att vara mer defensivt lagda, lojala till det, och de har också kvalitet och finess i det sista i de avgörande delarna offensivt. Så att även om jag håller PSG som favoriter, så tror jag absolut att Aston Villa skulle kunna möta upp och göra det riktigt svårt för dem.
Ja, men på förhand, Johanna, så pratar du lite om att Dortmund kommer få det extremt tufft mot Barcelona. Så nu får vi rätt på alla lag här. Men Aston Villa, det blir ju lätt att man tänker att de ska vara glada att de bara överhuvudtaget det här. Alltså i en kvartsfinal i Champions League. Men kan man ta sig längre än så här? Allt kan hända i fotboll, förstår jag. Men vad ger du dem för chanser?
Nej, men jag håller ju såklart ska man inte säga, men jag håller PSG som favoriter absolut sett givet det vi har sett och deras offensiv och hantera, men för det är Aston Villa inte på något sätt uträknade inför det här. Unai Emery är väl på något vis, det är allt det du beskriver, Saga, just det här också, det här är ju någonstans regissören som dels har erfarenheter av den här typen av matcher och tagit långt i Europa och hela vägen, men sen är det också fascinerande, tycker jag, både den att han taktiskt är skicklig på att identifiera svagheter hos motståndarna, men han har också en trupp som är totalt lojal gentemot honom och kan utföra det här. Och ett väldigt intressant januarifönster där vi ser väldigt många spelare som också har kommit in. Den där typen av januarifönster gör det ju nästan inte, som han adderar till den här truppen nu också. Så att det är klart att det tycker jag ska bli otroligt intressant inför den här matchen. Vad kan han egentligen hitta på? De har kvaliteterna absolut för utförare. Sen så är liksom, matchen kommer leva sig. PSG kommer ge ett tufft motstånd, men Aston Villa ska inte räknas bort. Det ska också liksom, tycker, sett till deras säsong är ju imponerande vad man gjort Champions League. Ja, kostar ju ligan en del, men nu på våren har det ju liksom retat ut sig och de liksom på många fronter, så mycket går ju deras väg. Men Emery, ja, det ska bli intressant att se vad han hittar på.
Ja, och Emery, som du var inne på, hans framgångar i Europa med oftast lesser teams. Alltså inte de kanske förväntade framträdande lagen, utan någonstans lyckas göra det här grundarbetet. Och vi pratar ju ofta om hans nästan överdrivna fokus på detaljer. Att det är ju oftast mer tacksamt med lag som där de är så följsamma. Ska du in och göra det i ett Arsenal, ett Real eller vad det nu kan vara, då är det kan vara lite svårare, för du har för många stjärnor på planen. Nu har du ett väldigt ödmjukt lag som ändå adapterar, precis som du är inne på. Sen ska vi lägga till en liten grej här som jag tycker jag är väldigt förtjust i, som vill och allt de har gjort och satsningen med värvning och allting. Men det har ju kostat. Och det här har kostat så vidare att de faktiskt ligger riktigt illa till på PSR-fronten. Vilket också nu är diskussioner att man faktiskt kanske behöver sälja sitt damlag till sig själva inom koncern och så vidare. Och det hände ju, det har hänt på Chelsea. De har ju sålt sitt damlag till sig själva för att också kunna sätta rätt kostnad för laget. Man vill ju inte tappa laget, men risken blir ju när de här lagen måste sälja sitt damlag för att rätta till ekonomiska förutsättningar för här laget eller klubben, om de säljer till någon utomstående. För då tappar du ju faktiskt hela essensen av att det fortfarande är samma klubb. Så att jag vill ändå liksom, i alla här framgången så finns det en baksida där man kanske också tappar lite greppet om det som man vill bygga upp.
Vi får se då om Unai Emery får den där så efterlängtade revanschen från matchen för snart 8 år sedan. Drygt 8 år sedan inför 96 000 på Camp Nou. 4 härliga matcher att se fram emot i Champions League. 8 lag ska bli 4 inom de 2 närmsta veckorna. Och sen ser vi fram emot The Masters givetvis. Jag ska sitta med kavajen tills dess, kan jag lova. På söndag får vi se om jag lånar ut den till vinnaren eller inte. Det är ju så det är. Vinnaren i The Masters får alltså en grön kavaj. Tack Johanna, tack Saga för att ni var med. Och tack alla er där hemma. På fredag är vi tillbaka igen. Ticket tacka 10.00. Ha det gatt.
Sändningarna presenteras av Nya Expect.